we are breaking the bodies and the minds of the children of Gaza. Because if we don't do something about it, we are complicit in what is happening before our very eyes.
Det är den 1 maj i år. Chefen för Världshälsoorganisationens nödhjälpsprogram, Mike Ryan, talar om barnen i Gaza. Han säger att om vi inte gör något så är vi, alltså du och jag, medskyldiga.
We are complicit. We are causing this. You, us and everyone who does nothing about it. Thousands of children with spinal cord injuries and severe head injuries from which they'll never recover.
Tusentals barn har förlorat armar och ben. Tusentals barn har fått ryggmärgsskador och skador i huvudet som de aldrig kommer att återhämta sig ifrån.
I'm angry with everyone here. I'm angry with you. I'm angry with the world. This should not be happening. It cannot continue.
I det här avsnittet kommer vi inte söka något svar på någon fråga. Vi ska istället höra flera olika berättelser inifrån det pågående kriget. Med och om dem som försöker hjälpa både barn och vuxna på plats. Läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal.
We are watching this unfold before our very eyes and we're not doing anything about it.
Jag heter Fernando Arias. Det här är Konflikt.
My name is Mohammed Abu Mugaysib.
Johanna Sjöqvist Harland, konfliktsreporter. Du har fått kontakt med en palestinsk läkare i Gaza.
Ja, det här är Mohammed Abu Mugaysib som jobbar för Läkare utan gränsers verksamhet i Gaza. Han har arbetat för Läkare utan gränser i 20 år.
Working as a doctor or medical staff is a daily struggle actually in this war.
Och samtidigt som man jobbar med sjukvård i en krigszon, med allt vad det innebär, så tar han sig tid och gör en sorts summering av sin vardag, ett vanligt dygn där mitt i kriget. Mm. Han spelar in korta ljudmeddelanden i farten på sin mobil som han skickar till oss. Hans dagar är rätt lika varann, det är en sorts rutin i dem, beskriver han, även om platserna som han jobbar på flyttas av och till. På morgnarna så vaknar han tidigt, ibland av bomber och att hans madrass skakar.
You wake up early morning and sometimes you wake up not because you got your full rest. No, you wake up on bombs, airstrike, shaking mattress, shaking, you know, the ground is shaking.
Han bor just nu i ett litet rum i en byggnad som tidigare varit en restaurang. Och på morgnarna så tar han på sig något av de få klädesplagg han har fått med sig i flykten. Sen går han för att få tag i vatten och försöka ordna något att äta, både åt sig själv och åt sin katt.
I have a pet and having the food cat was difficult as well for me, both of us to have the breakfast.
Efter att ha försökt fixa frukost åt dem båda så promenerar han till kontoret.
I walk to the office. And from the office we take the bus to the places that we are working in.
Därifrån tar han bussen till det ställe han ska jobba på. Och de platserna varierar eftersom de av och till får evakuera kliniker och fältsjukhus.
So we have to evacuate several times.
Det värsta sen på plats på sjukhuset, det är de skadade patienternas berättelser om sitt lidande, säger han.
During the day, I mean, if you are in the hospital, stories become more difficult when it comes from injured.
Barn som har andra eller tredje gradens brännskador, gravida kvinnor som är skadade eller kanske har förlorat sin man eller andra av sina barn.
When you have children who are burned second and third degree, when you have a woman who's pregnant, amputation, injured, lost her husband and other kids, all these stories and all these patients that you see. It puts more stress on us as medical staff to hear these kind of suffering and difficult stories, and it's millions of stories like this in Gaza. This is what you see on a daily basis.
Och det här, det är en helt vanlig dag för honom på sjukhuset.
Ja, precis. Han säger att det är sånt de möter varje dag. Och så beskriver han vilka enorma behov sjukvården i Gaza har nu.
The needs are huge. Everything is needed in Gaza. Medically, there is needs in the primary healthcare, the woman healthcare.
Allt behövs, för sjukvårdssystemet har kollapsat, säger läkaren Mohammed Abu Mugaysib.
Everything is needed because, you know, the health system is totally collapsed.
Förutom det som saknas för själva sjukvården, så pratar han också om hur de stängda gränserna som gör att medicin, vatten och mat inte kan komma in i Gaza också påverkar honom och de andra som lever där i deras vardag.
To have lunch, you have to mix the breakfast with the lunch with the dinner. You have one meal instead of three meals. And this meal, of course.
Och även om det finns matvaror att få tag i, så kan de ju nu vara oerhört dyra, som brödet, berättar han. Han säger att förut så kunde man få 15 bröd för $1. Nu så kostar ett enda bröd $2. Mm. Så de alla lider av akut hunger, säger han.
There is a state of hunger and it's acute hunger.
Och så berättar han också om slutet av sitt dygn.
Night is horrible because we know that night the air strikes or any military action increases. So you hear bombing but you don't know where is it. I mean, you just feel the shaking and you just don't know, is it here close to you, far from where is the strike? You know, we sleep and don't sleep, we say. I mean, because you wake several times from heavy bombing and just to know where is it.
Vi sover, men vi sover ändå inte, eftersom vi vaknar flera gånger av bomber och attacker som vi inte vet vad de är. Så vaknar vi upp trötta igen till en ny dag med samma innehåll som dagen innan.
You wake up tired again and you have the same kind of routine day.
Och det är just den där vardagen som vi kommer berätta om i det här avsnittet av Konflikt. För vad händer med vården när kriget nästintill börjat gå på någon slags rutin? Och vad händer med de som jobbar med att uppfylla sina yrkeskoder, att ge vård, även om de själva behöver riskera livet för att göra just det?
Krig, då involveras sjukvård också. Så att man hamnar ju i de mest konstiga situationerna.
Ulrika Bergqvist, producent. Vem är det här som vi hör nu?
Det här är Fia Iveslätt. Hon är sjuksköterska och har varit kollega till Mohammed Abu Mugaysib. För precis ett år sedan var hon en av få internationella sjuksköterskor inne i Gaza.
Så den här byggnaden var ju...
Vi sitter i soffan i hennes vardagsrum i Nacka och tittar på bilder hon tagit på ett av Gazas största sjukhus.
Helt svart och helt öppet. Liksom, för att det är bara utslaget allt. Och det ser ut som att liksom, allt är krossat. Alla fönster, väggarna, så här, trasiga bilar, ligger runt med mos.
Vad är det som har hänt här?
Hon kommer in i Khan Yunis kort efter att staden och det här sjukhuset har attackerats.
Och sen här, i all den här rasmassan, som bara är... Det ser så farligt ut. Det är liksom armeringsjärn och metall och glas och allting. Och så bara ser man här. Och så springer två små, små barn mitt i det här.
Men vi ska börja från början. När kriget bryter ut i Gaza efter Hamas attack mot Israel där i oktober 2023, så anmäler sig Fia Iveslätt som frivillig att delta i Läkare utan gränsers insats i Gaza. Allt vänds ju upp och ner när ett krig bryter ut. När folk flyr från plats till plats och inom loppet av några dagar, ibland timmar, kan människor som bott på en plats i en stad fly till ett tältläger i en annan del av landet. Och sjukvårdspersonalen måste ju finnas där människorna finns.
För att någonstans med förflyttning så förändras också ibland behoven. Och det är det som gör att vi ständigt också försöker uppdatera oss. Vart är människorna när de förflyttas ofta? För att också se, kan vi liksom ha mindre kliniker närmare? Det är inte jättelätt att flytta en jätteklinik. Utan då får det bli, som vi brukar ibland kalla, mobila kliniker. Liksom mindre, som man nästan kan ha på en liten lastbil. Liksom.
Så Fia Iveslets uppgifter i Gaza är dels att hjälpa till att rusta sjukhus som förstörts i kriget, men också sätta upp tillfälliga kliniker som ska kunna ta hand om patienter.
Så här var entrén till akutmottagningen. Bara tydlig skylt så att folk vet var de ska gå, annars så är det ju bara plast.
Bilden hon beskriver visar en byggnad bestående av vita plastskynken. Entrén är helt enkelt en öppning mellan skynkena.
Ja, vad säger man? Plåttak och presenning på väggarna. Så det var väldigt så spartanskt. Men det funkade väldigt bra.
Fia Iveslet har varit ute på flera internationella uppdrag tidigare. Bland annat i Brasilien under covid och i flyktingläger i Bangladesh. Men det här, det är första gången hon sagt ja till ett uppdrag i ett land som befinner sig mitt i ett krig. Planen är att hon ska vara på plats i 6 veckor. Och hon vill inte berätta för alla att hon ska åka.
Jag visste att mina absolut närmsta skulle ändå stötta mig. Men troligtvis var lite mer orolig än vanligt. Och jag valde att inte säga till så många. För jag också kände att de absolut liksom närmsta får veta. Men jag behöver inte säga till alla. För att det också är så mycket tankar och tycke och så. Och på något sätt inte skapa mer oro eftersom det inte var så länge heller.
Och så i april 2024 så sitter hon där i en bil på väg genom Sinaiöknen i Egypten mot gränsövergången till Gaza. Hundratals lastbilar står i kö med förnödenheter i väntan på att få komma in.
Hela den sista kanske kilometern så var det ju bara en lång kö av lastbilar med olika förnödenheter. Och det är ju någonstans det som man hade hört, men svårt att liksom föreställa sig. Så att det tog sin lilla tid. Det var mycket sådär, man vågade inte riktigt dricka för man visste inte när man skulle stanna nästa gång och få kissa och så. Och sen kom vi till gränsen, då fick vi hoppa av och sen fick vi liksom gå över gränsen. Och de kontrollerade alla pass och kontrollerade bagage och liksom gjorde alla sådana saker. Så det var lång väntan och väldigt lite information.
Det tar tid där, 5-6 timmar. Men till sist får de kliva på en buss som ska ta dem vidare.
Sen när vi precis då skulle åka iväg och hoppa på den här bussen och ta oss vidare till liksom in i Gaza. Då helt plötsligt så stannade vi och till en början så visste vi inte riktigt varför. Vi såg bara att chauffören gick ut, pratade med massa folk. Och sen var det några i bussen som började gå av och jag försökte också säga vad är det som händer. Det var lite oklarheter. Men då var det på grund av att det var luftangrepp pågående. Så då fick vi inte röra oss in i Gaza. Så att när jag väl kom in i Gaza så var klockan någonstans 8-9 på kvällen.
Så hennes tid där börjar med en attack?
Ja. Gaza är också så litet. Remsan är 4 mil på längden, drygt 1 mil när den är som bredast. Så kriget är aldrig längre bort än att man ser och hör vad som händer.
Det här är drönarna.
Fia Iveslet har en samling videoklipp som hon spelar in i mörkret från sängen på nätterna.
Det här var dygnet runt.
Man ser inte så mycket annat än ett svart fönster, men det här är det man hör.
Och sen har vi... Det här är helikopter. Det låter som det är kanariefåglar och sen lite beskjutning, lite blandat. Förlåt, det är inte alls helikopter. Det här är kustfartygen som skjuter in.
Så det där är ditt fönster på natten?
Ja, det där är mitt fönster på natten. Och det var just därför jag ibland spelade in det. För att det var ju inte många nätter man sov hela natten igenom. Man vaknade ju ofta om det var kanske beskjutning eller en liksom, bomb som var nära så att man antingen kände eller hörde och sådär. Här hör man när de kommer närmare de här jetflygen. Eller vad de nu är.
Rummet där de sover delar hon med 6 andra hjälparbetare i ett hus i området Al-Mawasi i södra Gaza. Det ligger i det som kallas den säkra zonen eller den humanitära zonen.
Jag skulle ta över ansvaret för en liksom, typ som en vårdcentral.
Kliniken där Fia jobbar ligger vägg eller plast i vägg med andra provisoriska byggnader där människor på flykt bor. Tält mot tält.
Vi hade både barnläkare, gynekologer, kirurger. Så det var ändå lite så. Lite mer än en vanlig vårdcentral som är i Sverige. Men, där vi tog emot ungefär 400 patienter per dag. Sårvården var extremt stor. Den var både från tidigare och sen de enorma mängderna av sårskador och brännskador som uppkom antingen på grund av den krigsföring som skedde eller på grund av levnadsstandarden, att de eldade in i sitt tält. Och att leva så tätt, det gör ju att folk, de kanske också har dåliga förutsättningar att laga mat. De kanske bara kan göra det på öppen eld och så finns det nästan ingen plats, så att man gör det inne i tält. Och dåliga kokkärl och så vidare som blir varma och så bränner de sig. Så det är både krigsskador rena och sen från levnadssituationen under flykt.
I grunden enkla saker som kan utvecklas till något livshotande.
Om det inte tas om hand om så kanske vi får någon som får en blodförgiftning och någon som blir extremt dålig.
Utöver det uppenbara, död och skador, så ställs sjukvårdspersonalen inför mer praktiska problem. Som hur man ska sköta patientjournaler. Hur vet man om ett litet spädbarn verkligen har fått mässlingsvaccin eller inte?
Så det var ju också en utmaning. En väldigt viktig del i allt det här, att dokumentationen ska funka.
Så det händer att Fias jobb består av att jaga rätt på en skrivare för att kunna trycka ut de där journalerna på papper. Så att patienterna kan få dem i handen innan de rör sig vidare till nästa plats.
Det var en av grejerna. Ibland satt man där och tryckte ut 2000 papper, det sista man gjorde innan man gick och la sig. För att det skulle finnas på morgonen till nästa dag.
Det är brist på det mesta. Och Fia Iveslätt har den otacksamma uppgiften att se till att klinikerna går in i krisläge. Att de anpassar sig till att resurserna är begränsade. Det går inte att använda lika många kompresser som vanligt till ett sår, till exempel om de ska räcka till alla. Mm. Och en sån viktig sak är att det är brist på blod.
Och möjligheten då kanske att ibland kan det handla om sådana saker som transport. Att vi kanske inte kommer kunna transportera den här människan innan den förblöder. Vissa saker var ändå på något sätt redan förutsägbart att det skulle sluta illa. Och då, det låter helt sjukt när man säger det högt, men någonstans att inse då att då ska vi inte lägga resurser på något som inte leder till något.
Alltså välja bort patienter som kommer att dö?
Ja, krasst. Och då såklart man fortfarande ska försöka göra det så bra som möjligt för varje människa, även om de ska dö. Men just det där att få sina kollegor som har ändå arbetat i en sjukvårdsmiljö som är väldigt bra, alltså Gaza har haft en hög nivå på sin sjukvård och är otroligt framåt och moderna på många sätt. Och sen nu att vi kanske är där och just försöker faktiskt säga till någon att nej, du får använda mindre material, du får inte ge så här mycket medicin, du får inte, den här personen kan vi inte göra det här med och så vidare.
Akutkliniken, de palestinska kollegorna och Fia Iveslätt driver där i tältlägret är öppen dygnet runt. Så att de som blir sjuka har någonstans att vända sig mitt i natten. För det som normalt sett brukar funka, som att ambulanser kan plocka upp patienter, att man ens kan ringa efter en ambulans, sånt har satts ur spel.
I sjukvård så behöver man ta hand om allt i en sån här situation. Ja, men vatten är en sån sak. Vi distribuerar vatten i samhället för att utan det så kommer vi ha jättemycket sjuka. Vi har i andra sammanhang distribuerat mat. Man är involverad när det gäller infrastruktur. Det påverkar den. Kan vi ta oss fram? Kan våra ambulanser ta sig fram? Det är verkligen så här allt.
Enligt WHO har över 900 sjukvårdare dödats sedan den 7 oktober i Gaza. Nästan 1400 skadats. Och Ulrika, jag tänkte att vi ska titta närmare på en specifik händelse där sjukvården, eller snarare sjukvårdare, hamnar i skottlinjen.
Mm.
Så vi hoppar till mars i år, den 23 mars, närmare bestämt. Det är tidigt på morgonen i södra Rafah.
So, from what we know,
Och det här, det är Vivian G från New York Times som har gjort en granskning av det här fallet.
A first crew of paramedics from the Palestine Red Crescent Society was dispatched very early on the morning of Sunday, March 23rd. So that's still basically the middle of the night.
En ambulans från den palestinska Röda Halvmånen, alltså Röda Korsets motsvarighet i Gaza, en av deras ambulanser, har försvunnit.
Vadå försvunnit?
Alltså, sambandscentralen får inte kontakt med den och det är helt tyst på radion när de försöker anropa ambulansen.
And as you recall, Israel had recently broken the ceasefire in Gaza and was launching airstrikes again, starting a few days before that.
Och det här, det är bara några dagar efter att Israel brutit vapenvilan. Det är därför som ambulansen är ute på gatorna för att hjälpa civila.
They then dispatched several more ambulances and try to figure out what happened to their missing colleagues.
Så vad palestinska Röda Halvmånen gör, det är att skicka ut andra ambulanser för att leta efter de försvunna kollegorna. Och ljudet som vi hör här, det är från en av de där ambulanserna som är ute och letar. Det är den 23-årige ambulanssjukvårdaren Rifat Radwan som filmar. Här möter de ett annat räddningsfordon och de bestämmer sig för att åka tillsammans i en grupp.
So they say to each other in the video, it's not safe for us or we're exposed to the Israeli soldiers if we drive sort of individually.
Så förmodligen, säger Vivian G, så slår de följe för att det är säkrare att åka som en konvoj. De syns liksom bättre.
All of the ambulances are well marked. You know, they're white with red markings. They have the Red Crescent logo on them or the Civil Defense logo, depending on the ambulance. Obviously the fire truck looks like a fire truck. They're all flashing.
Och de har varningsljusen på, alltså de här saftblandarna på taket och framlyktorna är på. Allt för att visa att det är just räddningsfordon som är ute och kör där på gatorna. Totalt är det en brandbil och tre ambulanser som åker där som en konvoj, säger Vivian G. Men plötsligt så får de sällskap av en israelisk drönare som följer efter dem från ovan, enligt New York Times. Och efter ett tag så får de syn på en ambulans som står där vid sidan av vägen. Alla fordonen saktar ner. Snabbt, säger Rifat Radwan. Han vill liksom snabbt ut för att se om hans kollegor behöver hjälp. Men då händer det här. De blir beskjutna och Rifat Radwan tar skydd bakom ambulansen. Det räddningspersonalen inte vet, det är att runt 30 meter från den här bilvägen så står det en grupp israeliska soldater. Och på filmen kan man se hur nästan alla räddningsarbetare har ambulansuniformer på sig, kläder med reflexer på. Och de lämnar också billjusen på när de stannar så att man kan se vilka de är, vad de gör och om de är beväpnade.
Är de det då?
Nej, de har inga vapen enligt Vivian G på New York Times. Och vad New York Times har gjort här, det är att de har analyserat ljudet från den här filmen. Och den analysen, den visar att skotten, de kommer enbart från ett enda håll. Och på filmen så här långt så ser man inte så mycket längre. Det är svart. Förmodligen för att Rifat Radwan har stoppat undan telefonen eller för att han håller handen för kameran. Och här så börjar han be. Man hör också hur en av ambulanserna försöker ta sig därifrån. Någon annan ropar, de tar död på oss alla. Efter 4 minuter av intensiva eldsalvor så tänker Rifat Radwan på sin mamma.
Jamma, samhini jamma. Hadi hi at-tariq alli ikhtarta jamma.
Han ber om förlåtelse för att han valt det jobb han gjort. Det här är den vägen som jag valde, mamma, säger han. att hjälpa människor. Man hör hur luften på ett av däcken på en av ambulanserna pyser ut. Samtidigt kommer den israeliska militären närmare. Och enligt New York Times så är soldaterna runt 12 meter från den plats där Rifat Radwan tar skydd. Och han är en av dem som inte kommer överleva det här. Han dödas av flera skott. Lite senare den där morgonen så åker en FN-medarbetare förbi. Även den bilen beskjuts och FN-medarbetaren dödas. Totalt är det 15 räddningsarbetare som skjuts ihjäl den där morgonen. Och sen...
As it became lighter, the Israeli forces brought in bulldozers to dig large holes in the ground.
Så kör den israeliska militären fram grävmaskiner, enligt vittnen som New York Times talat med.
And then they subsequently basically collected all of the bodies of the paramedics and dumped them in this large hole.
Och gräver ett stort hål i sanden. De begraver kropparna där och täcker över dem med sand.
And then the same sort of heavy equipment crushed the emergency vehicles.
Och krossar eller mosar räddningsfordonen och gräver ner också dem.
Så den israeliska militären dödar de här räddningsarbetarna, skjuter ihjäl dem och gräver sedan ner dem i sanden.
Precis.
Så vad säger Israel om varför de gör det här? Har de någon förklaring till varför det här händer?
Så de har ändrat sin utsago vid flera tillfällen. Först hävdade den israeliska militären att räddningsfordonen närmade sig på ett misstänkt sätt och att man inte hade sina varningsljus på. Men när videon från Rifat Radwan hittades så ändrade militären sin förklaring. För man kan ju tydligt se på filmen att både varningsljusen och framlyktorna, de är på. Och vad den israeliska militären då säger är att det berodde på ett operationellt missförstånd.
Vad betyder ens det, operationellt missförstånd?
Alltså, jag har tagit mig till IDF, den israeliska militären, för att fråga just det där. Och såklart också för att ställa frågor om den här händelsen. Men de har inte återkommit.
Men kommer det här att utredas på något sätt?
Ja, den israeliska militären har utrett det här. Och efter det så avskedade man en befälhavare som var med där på platsen. Och IDF hävdar också att några av dem som dödades den där morgonen var knutna till Hamas, utan att kunna visa några bevis för det. Och den anklagelsen, den dementeras också av de hjälporganisationer som drabbades. Och palestinska Röda halvmånen vill se en oberoende utredning av det som hände. För samtidigt så finns det ju förstås anhöriga som vill ha svar. Och Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samara Droos och Bara Laffi i Gaza kontaktade föräldrarna till Rifat Radwan, alltså den 23-årige ambulanssjukvårdaren som filmade allt det här.
Rifat bad mig om ursäkt, för han visste att hans plats i mitt hjärta är oändligt stor, säger Rifats mamma. Hon berättar att hon den senaste tiden inte riktigt kunde släppa taget om honom. När han kom hem för att vila eller byta om så ville jag inte släppa honom ur sikte. Var alltid nära mig, lämna mig inte min son, brukade jag säga. Mamman berättar att hon befarade att Rifat skulle dödas, men hade hopp om att Röda halvmånens emblem skulle skydda honom. Hon berättar att varje gång hon tvättade Rifats blodiga sjukvårdsuniform så undvek hon att tvätta emblemet så att det inte skulle blekna ut, så att det skulle synas tydligt. Jag var orolig att Refaat skulle dödas, men kunde inte föreställa mig att han och hans kollegor kommer dödas på det här grymma och lömska sättet, säger mamman. Refaats far Anwar tror att hans son avrättades kallblodigt av de israeliska soldaterna. Det kunde han se när han identifierade Refaats kropp. Det jag såg var horribelt. Han har skjutits i ansiktet med många skott. I ögonen, näsan och i huvudet, säger Refaats far. Fadern berättar att han minns Refaat i bilder som flammar förbi i hjärnan hela tiden. Han ser honom somna med sin blodiga uniform efter en lång och slitsam arbetsdag. Han minns när Refaat grät och berättade om alla barn han inte kunde rädda. Men fadern minns också Refaats vackra leende, hans kärlek till livet och människorna. Pappan sätter sig utanför tältet som han har satt upp vid kustområdet Al-Mawasi, dit familjen flydde från Rafah för ett år sedan. Det här har Refaat sått, säger han och pekar mot en liten åkerremsa med blommor, mynta och basilikaplantor. Han berättar att Refaat, bara några dagar innan han dödades, var jätteglad över att plantorna mår bra och har vuxit. Refaat var en vacker människa som tyckte om skönhet, säger Refaats mamma. Basilikan och blommorna är kvar, men Refaat är borta. Men jag tackar Gud i alla fall, säger mamman medan hon står vid Refaats växande plantor.
Jag har pratat med en rad personer om den där morgonen när Israels militär dödade 15 hjälparbetare i Rafah. Och det flera av dem säger är att vi förmodligen inte hade fått veta det vi vet idag om det inte vore för den där filmen som Rifat Radwan spelade in.
Ja, den verkar ju viktig eftersom man får följa med de här sjukvårdarna samtidigt som allt det här händer. Men hur fick man tag på den här filmen egentligen?
Så den hittades i samband med att palestinska Röda Halvmånen fick tillstånd att åka till platsen för att ta hand om kropparna.
Hej.
Hej.
Det här är Nebal Farsakh, talesperson för palestinska Röda Halvmånen.
The condition of the bodies was horrific and many were difficult to recognize.
Och hon berättar om hur hennes kollegor hittade de här kropparna, staplade ovanpå varandra i ett hål i marken.
Because they were completely full of sand, we recognized them from their Red Crescent uniform.
Och en av kropparna, berättar de för mig, var bakbunden till både händer och till fötter.
Both hands and feet bound.
Och det är här som man hittar telefonen. För man gräver ju upp de här kropparna och där bredvid en bår så ligger Rifat Radwans telefon.
This is the time when one of the paramedics went to see that stretcher and then saw the cell phone. We took it, it was off. And then after a while we learned this is for Rifat Radwan.
Under krigets gång så har 30 sjukvårdare från palestinska Röda Halvmånen dödats i tjänsten, säger hon. 28 i Gaza och 2 på Västbanken. Alla hade uniform på sig.
All of them were killed in line of duty while wearing the Red Crescent emblem.
Och det där är ju bara från Röda Halvmånen. Det är ju egentligen en liten del av alla sjukvårdare som dödats totalt.
Precis, det är nästan 1000 personer i Gaza.
Exakt, över 900 enligt Världshälsoorganisationen WHO. Enligt internationell humanitär rätt så ska sjukvårdspersonal, transporter, sjukhus och utrustning skyddas. Ett sjukhus kan förlora sin skyddsstatus om det istället för medicinsk verksamhet används för militära aktiviteter.
Mm.
Och enligt Israel så används sjukhus av Hamas. I varje sjukhus som den israeliska militären har genomsökt så har den hittat bevis för att Hamas använt det för militära ändamål, säger IDF, den israeliska militären. Och det där, Ulrika, det är ju väldigt svårt att bekräfta eftersom Israel inte släpper in några journalister eller oberoende organisationer för att undersöka sådana anklagelser. Och flera biståndsorganisationer ifrågasätter också den där anklagelsen om att Hamas använder sjukhus på det här sättet.
Men du kan ligga här om du vill. Det går jättebra.
Men nu ska vi ta oss tillbaka till Nacka och den svenska sjuksköterskan.
Precis, Fia Iveslätt.
Passa kaffet bara.
Nej. Hennes lilla hundvalp, Märta, har fått tag i min mikrofon. Den ser ju faktiskt ut lite som en boll.
Nu vill jag gärna vara med.
Snyggt.
TVn står på och de har precis pratat om Gaza.
Det var precis lite om Gaza på morgonen. Vi bara pratade om alla olika scenarier.
För jag Iveslätt följer fortfarande vad som händer där i kriget som inte tar slut. Precis som många andra har hon hört rapporteringen om de där sjukvårdarna som sköts.
Det är också så sorgligt med tanke på att det är inte en liksom enskild händelse, utan det har ju varit många attacker mot och många sjukvårdspersonal som har skadats. Men det här är ju en som faktiskt gick och liksom, vad ska man säga, verkligen visa som världen fick se.
Det har gått precis ett år sedan hon själv var på plats i Gaza. Mycket har hänt, men på ett annat sätt har allt stått stilla. Problemen är de samma, bara värre.
Det är ju som en sån klyscha, man tänker nu kan det inte bli värre och så blir det värre. Och så nu kan det inte och så blir det värre. Men att jag kan inte ens föreställa mig, för då hade vi så begränsat med resurser.
Ur minnet räknar hon upp de platser hon hört har drabbats av attacker senaste tiden.
Alltså både områden och sjukhus och kliniker och så. Khan Yunis blev, Nasser sjukhuset där, blev bombat här för ett tag sedan. Fortfarande funktionellt, men har ju behövt lägga tid också och krut på och rekonstruera och bygga upp vissa delar. Men sen också, nu senast häromdagen var det också en ganska stor attack i Al-Mawasi.
Alltså området där Fia Iveslätt och hennes kollegor hade sin bas när hon var där.
Och även här för några veckor sedan så var det attack i Al-Mawasi, och då tog vår klinik emot över 50 skadade bara från den attacken liksom på en kväll. Så det är ju inte kliniken i sig, men väldigt nära, vilket har gjort att klinikerna påverkas.
När Fia Iveslätt är på plats i Gaza våren 2024 inträffar en av de mer uppmärksammade händelserna under kriget, markinvasionen av staden Rafah. De israeliska trupperna går in i gränsstaden dit många flytt den 6 maj 2024. Och Fias palestinska kollegor som bor där går från jobbet i all hast för att sätta sina familjer i säkerhet.
Liksom, nu, åk hem till han och familjerna, liksom, se till att inte någonstans bo.
Kirurger och barnmorskor lämnar rum och lägenheter de hyr tillfälligt och flyr vidare.
Det går, blir liksom pengar som läggs vid varje förflyttning, och fram tills de hade flyttat till Rafah så hade flera av dem ändå haft möjlighet att liksom inakkordera sig i någon form av byggnad. Så. Men vid den här flytten så de flesta, i, som jag vet, även sådär, välutbildade kirurger sådär, behövde nu bygga tält av pressändning och filtar och så vidare och bo mitt på barmark.
Fia Iveslätts närmsta kollega, läkaren Hassan, är en av dem.
Han hade då ägnat 2 dagar av att försöka bygga upp ett vettigt tält åt sin familj och försökte göra en avskild del där det då skulle vara så kallad toalett. Och så berättade han det, att det blir ju bara att de får gräva ett hål. Vilket blir ytterligare en påminnelse om den liksom sanitära olägenheten och möjligheterna att leva på... Ja, ett hygieniskt sätt är i princip omöjligt när alla ska liksom gräva ett hål för att liksom uträtta sina behov. Men, och det kändes helt overkligt när man vet att det är en människa som har varit så otroligt så här högt upp i status och har jättemycket erfarenhet, jätteduktig läkare. Och så veta att han nu bor med, och då hade han också en bebis som inte var så gammal, och veta att de bodde så.
Men Hassan och de andra kollegorna försvinner bara tillfälligt i ett par dagar. Sen är de tillbaka där på kliniken igen.
Det är något så otroligt fint i det. Och för liksom alla pratade med vad det är en sån självklarhet. De var så dedikerade till sin uppgift som sjukvårdspersonal.
Under markinvasionen blir Rafa en allt mer osäker plats och vårdpersonalen söker möjligheter att flytta patienter till andra delar av Gaza. Det är ju det här jonglerandet med alternativ för patienterna som de håller på med hela tiden. Och just där och då så riktar Fia Iveslätt och hennes kollegor blickarna mot staden Khan Yunis.
Där fanns ett väldigt stort sjukhus, känt och välfungerande innan kriget. Och nu när vi visste att i och med invasionen i Rafa så skulle också ett av sjukhusen där, som har tagit otroligt mycket patienter, förmodligen behöva evakuera, så började vi liksom arbeta mer med hälso- och sjukvårdssystemet och, som hade fortfarande lite aktiviteter i det här sjukhuset i Khan Yunis, där det också då har varit liksom militär på marken, så att det fanns ingen möjlighet att vara där. Men de hade dragit sig tillbaka, och då valde vi att vi ville kolla och se om det fanns möjlighet att öppna något liksom medicinskt där.
Khan Yunis är en av de större städerna i Gazaremsan. Men när sjuksköterskan Fia Iveslätt kommer dit i maj 2024 är stora delar av staden öde.
Det kändes som en film. Alltså en film om när jorden har gått under och man är ensam kvar. Lite den känslan. Och när vi gick in på det här sjukhuset, för det har blivit också utsatt för olika typer av attacker, men det var ändå en solid byggnad som fortfarande stod upp. Sen var den skadad och beskjuten och så, men den stod där ändå och var möjlig att arbeta i. Så då gick vi upp där. Först stora delar av sjukhuset som bara är helt tomt. Så operationssalar som det bara, du vet, det ligger grejer överallt, men det är lämnat bara. Det är så här öde. Men det sorgligaste var att komma upp. Det här är ju bilden för att jag var just där. Men på den delen när det var neonatal och barndelen, där allt var förstört. Det var alla inkubatorer, alla monitorer, all liksom medicinsk utrustning var förstörd, även på insidan. Krossat glas på inkubatorerna och sådär. En tydlig så här förstörelse i hela avdelningen.
Så de börjar med att städa. Sopa upp glas.
Bara städa ur. Funktionskontrollera om det fanns någonting som fungerade. Och då fick vi veta via sjukhusdirektören att det fanns några extra inkubatorer i en byggnad som låg strax bakom sjukhuset. Och när vi gick dit så var det först också hela byggnaden var sönderbränd. Den var så svart. Och när vi gick så, ja, det luktade ju alltid egentligen så här eld och liksom bränt och bränt gummi och så. Det var ju en nästan konstant lukt som man kände hela tiden, både ifrån de här förstörda byggnaderna och saker som har brunnit, men också människor som eldar, det de får tag på och så vidare. Men när vi gick där så var det också den här extremt tydliga lukten av lik. Och då berättade han att där var en massgrav.
Fia Iveslätt är alltså en av de första som möter den här förödelsen. och förstås den palestinska personalen som valt att stanna kvar.
Det var overkligt.
Men hon berättar också om sånt som ger lite mer hopp.
Det var en av våra första bebisar i en inkubator som vi hade lagat.
Som att de ändå lyckas rusta upp den där neonatalavdelningen igen. Så att de kan ta emot bebisar där.
Men här har vi fått ihop några inkubatorer för att kunna ta emot de första.
Är det där ni då har städat?
Mm. Visst är det fint? Det är nästan rent i alla fall. I alla fall för patienterna är det rent. Sen för just nu runt omkring är det fortfarande inte jätterent. Men... Så direkt när vi hade 5 inkubatorer så tog vi emot 5 patienter och sådär. Så att det är liksom samtidigt som vi började göra ordning fick vi också patienter successivt. Små, små bebisar. Vissa var under 1 kilo. De var jättesmå. Det blev ändå bra när vi väl startade aktiviteterna. Det här är nu ett av sjukhusen som är kanske liksom mest fungerande. Just nu så finns det inga sjukhus i Gaza som är fullt fungerande. Här operationssalen som vi försökte också gå igenom och fylla på med rätt material så att vi kunde ha göra kejsarsnitt.
Och så, efter 6 veckor där i Gaza, åker Fia Iveslätt hem igen. Men de flesta av de palestinska kollegor hon arbetat med är fortfarande kvar.
Ja, men precis. Mitt problem var när kan jag lämna? Inte om jag kan lämna. Det är ju det som är alltså, den absolut stora skillnaden jämt. När, liksom, många gånger när man kommer till olika platser och folk kan vara tacksamma att de är så här, det är så fint att ni kommer hit och hjälper. Och man säger, men det är just det. Jag är bara här och en liten stund. Jag har kontrollen liksom, att bara kunna backa ut.
Och en av dem som är kvar, det är den palestinska läkaren Mohammed Abu Mugaysib som vi hörde tidigare, Johanna Sjökvist-Haland.
Ja, precis. Men även om han inte har lämnat Gaza så har han flera gånger tvingats flytta på sig. Mm. Första gången hösten 2023 när han tvingades fly sitt hem i Gaza City.
I was obliged to evacuate already 11 times.
För drygt ett år sedan så lyckades han evakuera sin familj till Egypten.
And the evacuation was to save them and put them in a safe place because it was impossible for me to take care of them with the security issue and with the lack of food, lack of water, lack of shelter as well.
Med brist på vatten, mat och skydd så kunde han inte ta hand om dem. Men han stannade kvar i Gaza. Och ibland när han jämför sitt liv med en del av sina kollegors liv så känner han sig lyckligt lottad, säger han.
You have colleagues that they lost their families, lost totally their houses. They have children that they cannot really take care of.
Kollegor som förlorat sina familjer, sina hem eller som har barn som de inte kan ta hand om ordentligt eftersom de saknar mat och vatten, både att dricka och tvätta sig.
Sometimes I was saying, from the stories I hear, I'm luckier than them.
Men sen tillägger han, å andra sidan har de tur som har sina familjer här som kan stötta dem.
But you know, they at least they are luckier than me that they have a family that can support them and I don't have anyone to support me.
Vi har hört om ambulanssjukvårdare som attackeras och dödas i kriget. Om läkare och sjuksköterskor som försöker hjälpa människor i bristfälliga sjukhus. Och situationen förvärras för varje dag. I månader har Israel stoppat livsnödvändiga förnödenheter från att fraktas in i Gaza. Vilket gör det svårare och ibland omöjligt att behandla och ta hand om alla de som behöver vård. Och enligt Itamar Ben-Gvir, Israels säkerhetsminister, så finns det ingen anledning att, citat, låta ett enda gram mat eller någon form av bistånd komma in i Gaza så länge Israels gisslan tynar bort i tunnlarna. Så i avsaknad av fred eller vapenvila, vad finns det för alternativ? Johanna Sjöqvist Harland, du har ju försökt nysta just det där.
Precis.
Tusentals människor på Gaza är i behov av medicinsk evakuering. Operationer utan smärtlindring, svårt sjuka barn som skulle överleva med vård dör. Var är Sverige?
Det här är Vänsterpartiets Karin Rågsjö i en debatt i riksdagen i november 2024. Och det som debatterades där då, det var faktiskt en väldigt konkret lösning på det där problemet. Flytta patienterna från Gaza hit till Sverige.
Det låter lite avancerat. Det är ju liksom mitt i ett krig.
Ja, det kan man tycka. Men sen oktober 2023, fram till mitten av maj i år, så har faktiskt 7300 patienter flugits ut ur Gaza för vård utomlands. Enligt Världshälsoorganisationen WHO. Många har tagits till grannländer såsom Egypten, men också hit till Europa. Enligt WHO så har 733 patienter evakuerats från Gaza till 14 europeiska länder under den här perioden. Och bland de länderna så finns till exempel Italien, Rumänien, Norge och Spanien. Och Turkiet räknas också in. De har faktiskt tagit emot över hälften av de där 733 patienterna. För ett år sedan så riktade faktiskt EU en uppmaning till alla medlemsländer att hjälpa till och ta emot dem som behöver vård. Och det är i det sammanhanget som debatten kommit upp även här i Sverige.
Men det här, alltså att man vårdar människor från ett annat land som dessutom befinner sig i krig, har Sverige gjort något sånt tidigare?
Ja, regeringen sa ja till en liknande förfrågan kring Ukraina. Så svenska vårdgivare har erfarenhet av den här typen av vård. Och de har också erbjudit sig att ta emot patienter från just Gaza, om regeringen skulle säga ja till det. Och när frågan börjar diskuteras så engagerar sig den här kvinnan i debatten.
Man har faktiskt skrivit på en hel del konventioner om att sjukhus och sjukvårdspersonal ska skyddas. Och att befolkningen ska kunna få en vård. Och det är precis tvärtom det man gör idag, både i Ukraina och i Gaza.
Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet. Hon har faktiskt själv varit i Gaza vid tre tillfällen genom åren. Och känner både palestinska och israeliska sjuksköterskor genom ett samarbetsprojekt som fackförbundet har haft just i Gaza. Att EU uppmanar medlemsländerna att hjälpa till där i Gaza är i sig ett tecken på det exceptionella läget, menar hon.
Det är inte jättevanligt. Det handlar ju inte bara om fysiska skador såsom att man har saknat en arm eller en fot. Utan det handlar också om psykiska skador och att man kan möta den individen utifrån det behovet. Och för oss handlar det om att finns kapaciteten. Så handlar det om både människan har rätt till en hälsa oavsett vad som händer i världen. Och det handlar om att vi kan den här vården, vi har kunskapen, och att då inte möta upp är lite, det blir omänskligt osolidariskt.
Men man kan ju fråga sig om Sverige verkligen har kapacitet att ta emot patienter från utlandet. Vi hör ju om att sjuksköterskor, även i hennes eget förbund, går på knäna och att svårt sjuka ibland får vänta på vård. Men Sineva Ribeiro menar att det där ändå går ihop.
Ja, vi har en brist på personal i den offentliga vården i Sverige. Vi har arbetsgivare i privat sjukvård som säger sig kunna ta emot de här patienterna. Det är inte motsatsförhållande, utan jag tror att det är viktigt att kunna hålla de här två bollarna i luften.
Men Johanna, när riksdagsdebatten från november var det, va? Hur blev det med den?
Ja, Vänsterpartiets Karin Rågsjö riktade ju då frågan till sjukvårdsminister Kristdemokraterna Acko Ankarberg Johansson, som svarade då i talarstolen att Sverige gör bäst nytta genom att ge resurser till hjälp på plats i Gaza.
Den centrala frågeställningen för mig som sjukvårdsminister är hur Sverige på bästa sätt kan bidra till ett minskat mänskligt lidande i området.
Och att hon är stolt över att Sverige gör just det.
Sverige har till exempel gett extra stöd till UNICEF som bistår barn och familjer med hälso- och sjukvård och socialt stöd. Samt till UNFPA som arbetar med livräddande förlossningsvård, mödrehälsovård och vård av nyfödda.
Hon påpekar också att Sverige stöttar Egypten som tar emot patienter från Gaza. Bland annat genom att donera sjukvårdsmaterial som de behöver. Och att flytta patienter utomlands, det hjälper heller inte så många, tycker hon.
Det allra viktigaste är ju att när man står här, när vi vet att det inte fungerar att med i stor skala göra medicinsk evakuering, göra det man kan.
Och då verkar det vara bistånd till hjälp på plats, som hon menar. Men meningsmotståndare, som Vänsterpartiets Karin Rågsjö, säger att det går att hjälpa på plats och att ta emot patienter här i Sverige.
Det finns ingen konflikt mellan att bidra ekonomiskt och ta emot patienter. Sverige har kapacitet att göra både och.
Men än så länge så har Sverige inte tagit emot några patienter från Gaza.
Vi som gjorde det här avsnittet, det var Johanna Sjöqvist Harland, Samar Hadros och Bara Laffi i Gaza. Producent var Ulrika Bergqvist. Tekniker Maria Stillberg. Jag heter Fernando Arias.